Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna tillbaka till Sektpodden, ännu ett avsnitt med dig Rigmor, med mig och med Joel Halldorf. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Vad slutade vi sist och vad börjar vi idag?
Alltså, om jag får säga vad jag är nyfiken på när jag pratar med er här, så är det ju, jag har ju några delar i mitt liv som är, som har sin motsvarighet i Bibeln. Till exempel, en av mina favoriter i Bibeln, det är ju Biliam. Jag har ju häst och hund och lever med djur. Och Biliam, hans åsna förstod bättre än Biliam själv. Och det tycker jag är, det är en favorithistoria. Men sen har vi ju de här drömmarna. Jag är ju i min terapianalytikerutbildning, så har jag arbetat mycket med sömndrömmar. Och vi har ju några stora drömmare i Gamla Testamentet. Tänker man kanske på Josef i första hand, som hamnade hos farao i Egypten och kunde tyda de här drömmarna. Och en annan Josef, den i Nya Testamentet, som jag tycker är Bibelns hyggligaste kar. Han ställer upp i varje läge, han är inte ens pappa till sin fästmös barn, men han ställer upp i varje läge. Det finns inget dåligt med Josef någonsin. Men då är det ju en Herrens ängel som leder honom vägen till Egypten, och sen är det dags efter ett antal år att bege sig hem till Kanaans land, så är det en ängel som går före igen och talar i drömmar till honom. Mm. Och det är drömmarna. Så de här, och då har jag märkt nu när jag lärde känna er i Knutby att drömmar och tyda drömmar och att Gud talar i drömmar verkar vara en del av den här kristna traditionen.
Alltså jag skulle inte säga, du kan gärna få berätta hur det var i Knutby, men jag har inte stött på det som ett starkt inslag i svensk frikyrklighet. Jag vet inte, jag har verkligen försökt att tänka nu som jag kan, alltså möjligen en sak av vittnesbörd, men inte i texter och sådär. Jag tror att de flesta skulle tycka att drömmar är för riskabla och att de kanske också innehåller dubiösa element som är liksom, man kanske snarare vill hålla undantryckt, sexuell natur och så. Så jag är inte bekant med, som uppvuxen i pingströrelsen, och inte heller från mina kyrkohistoriska studier, att det här dyker upp som ett tema. Jag ska börja titta noggrannare efter det nu, för att på ett sätt är det konstigt, för det är så tydligt tema i Bibeln. Men i Knutby var det...
Ja, det fanns absolut med drömmar i Knutby. Och jag kan likt det Joel nog säga att jag kan inte påstå att drömmar var någon stor del i tidigare. Dock har jag hört sådana som har berättat om det efterhand, som att det har funnits inslag av det även utanför Knutby. Men det kan ju ha funnits i vissa liksom sammanhang, men inte andra, och kanske avgränsade liksom, det vet jag inte. Men i Knutby så var det ju, var ju drömmar, och det är ju framförallt de drömmar som har liksom har omdiskuterats eller som har blivit lyfts upp. Det är ju de här drömmarna som då Helge påstås ha haft inför Helens död, att han skulle ha
Just det.
Då drömt att hon skulle dö. Och att det på något sätt ändå fick vara någonting av som Gud sa och inte en...
Det finns ju någonting här som är så här, Helge som inte växte upp i en kristen familj eller kom ifrån den här miljön. Det, på ett sätt är det kanske inte, det kan ju finnas någonting här att han använder sig av en av en liksom, vad ska man kalla det, en källa till karismatisk auktoritet som det blir då för den här drömmen, som inte riktigt är vanlig, att det är ett tecken på att han inte riktigt har gehör för hur den här traditionen fungerar. Jag vet inte, det bara, nu spekulerar jag lite bara, men det är en intressant sak att fundera på.
Ja, men jag tror att du har helt rätt, därför de där drömmarna är inte drömmar. Man kan verkligen ha upprepningsdrömmar, men då är det efter trauma.
Mm.
Så då kan man drömma på samma sätt gång på gång.
Mm.
Men idén som, jag hade faktiskt en diskussion med den kvinnliga ledaren den där höstkvällen 2004, när hon påstod att, jag tog upp det här med Helens död med henne, och då sa hon, ja men det var bestämt av Gud och Helge hade drömt så 3, 7 eller 5 gånger. Och då sa jag till henne, nej, så gör man inte. Man drömmer inte på det sättet. Utan skulle någon komma till mig och förklara att han eller hon har drömt att den äkta hälften dör på ett visst sätt och upp flera gånger, då är det en tvångsfantasi. För så fungerar inte dröm. Jo, och sa hon, kristna drömmer så. Och då sa jag till henne att nej, kristna drömmer precis likadant som judar och muslimer och kineser och vad som helst. För drömvärlden är helt demokratisk.
Mm.
Och det här kan jag. Jag har 11 års utbildning i det och jag arbetar med drömmar, sömndrömmar i terapi, och det här kan inte du. Så du ska inte ge dig in i drömtolkning, för du förstår inte det. Och den konfrontationen minns jag så väl, liksom, för då förstod jag att i den här störskheten så kunde de som litade på henne tro att det verkligen var på det sättet.
Mm.
Och sen har jag också förstått då att man skulle drömma att hon var Kristi brud och så där. Den ena efter den andra kom och sa, men det är inte drömmar, det är ju en anpassning till något som var förväntades. Och hade man inte funnit det på något tecken eller någon dröm, så var man inte med på något sätt. Stämmer det?
Ja, jag tänker att det du säger som psykolog och terapeut, det är ju att, om jag förstår det rätt nu, alltså att drömmar är snarare bearbetning av vår historia, det vi har varit med om, det som ligger bakom.
De upprepade drömmarna, men nu blir jag glad igen att du preciserar det så, därför det finns sanddrömmar.
Mm.
Det finns verkligen sand, det märker alla som följer många drömmar, att plötsligt så händer, men det vet man aldrig förrän efteråt.
Ja, just det.
Det finns, när en person talar om, jag har drömt det här och så kommer det att bli, då är den personen ute och pratar osant.
Mm-hmm.
Men i efterhand så kan man säga, så märkligt. Men då måste man ju ha skrivit upp sina drömmar, för annars så kan det vara en efterkonstruktion.
Mm.
Men vi som skriver upp i nattbok eller dag, vad man ska kalla det för, vi märker ju det här. Och det är ganska fascinerande faktiskt att gå tillbaka till sina drömdokument och jämföra med vad hände sen det där året, och då kan man se att det verkligen kan vara så, men inte på det sättet att man drömmer att min hustru ska dö, hittas död i ett badkar gång på gång, och sen när det händer också, då är det inte Guds vilja som uttrycktes på det sättet, utan då är det någonting mycket mycket värre.
Nej, men och det som du beskriver av att folk kommer drömmar om Kristi brud och allt det här, det är ju precis som du säger, det är ju på samma sätt som det förväntas att man kommer tilltal från Bibeln, om man skulle leta rätt på saker, eller man skulle, man hade ju hela tiden förväntan på sig att liksom bekräfta det här som då den kvinnliga ledaren levde i, därför att hon var ju helt beroende av att vi bekräftade det hela tiden, ständigt. Så jag är övertygad om att att mycket blev uppdiktat, utan att jag har pratat med alla naturligtvis, så kan inte jag svara för det så, men det är vad jag tror.
Så drömtolkningen kan vi släppa där, det är ingen,
men det är jätte jätteintressant fråga i vilken grad och varför det inte finns. Varför man inte kan liksom använda det varken som teologisk eller psykologisk resurs egentligen i frikyrkan som jag förstår det. Vi har hört präster, en jätteduktig präst i Svenska kyrkan som har talat om detta som en resurs för en liksom, ja, psykologiskt och sådär på ett väldigt insiktsfullt sätt och knyter an till mytologi och sådana saker. Så det finns ju mycket där, men jag har inte sett att frikyrkan har närmat sig. Jag tror att det är, som sagt, jag tror att det skulle bli det är för volatil materia. Liksom.
Ja, det är det. Mm. Men det finns på två ställen i Bibeln, jag kommer inte ihåg ställena så att jag kan ange dem nu, men jag vet att på två ställen i Bibeln så står det att det unga skola hava syner och det gamla skola hava drömmar. Och det tycker jag är rätt härligt, för att det stämmer. När man är ung, när man är i eran ålder fortfarande, då har man visioner. Mm. För man har så mycket olevda möjligheter. Och när man är i min ålder, då har man drömmar på det sättet att drömvärlden är som en... Ja, det är liksom det som ett kaleidoskop av erfarenheter och av sånt man har mött eller kan möta, och att det kanske är rätt när man är äldre och beaktar drömmar.
Mm. En annan sak som jag var lite nyfiken på, det, som man också har hört lite i podden när jag talat om, det är ju det här med andemakter, andar och demoner.
Mm.
Det var någonting som ni talade om och som förekom i kundelsen.
Ja, det fanns. Jag skulle säga att det fanns framförallt under den tiden som Helge fanns i församlingen.
97-2004.
Ja, precis. Han talade mycket om det. Men då ska man också komma ihåg att han var väldigt inspirerad av amerikanska predikanter.
Mm.
Refererade mycket till dem, läste mycket om det, Livets ord.
Mm.
Mycket av den teologi och de idéer ville, som fanns
vad
där.
Vad ville sådana andemakter?
Ja, alltså det var ju sådana man skulle strida liksom, som var emot det som Gud ville göra då. Liksom.
Aha, det var
fienden.
Det var fiendesidan.
Mm, det var fiendesidan. Ja. Mm. Änglar var ju på något sätt det goda och då demoner står ju för det onda.
Hade ni ängla? Har man änglatro?
Ja, änglatro har man, men jag inte så... Alltså varken änglar eller demoner i klassisk frikyrklighet är ett så jättetydligt och markant inslag. Alltså det som finns i, alltså en pingstpastor i vilken tid som helst, på 1910-talet säger vi, de trodde ju på demoner.
Mm.
Och på den tiden var ju rörelsen ganska vild, så det kunde förekomma liksom lite sådana spekulationer och inslag i mötena då. Men det man, alltså de här kommer ju en helt annan tid, alltså det är bönder, ofta enkla människor, arbetare, de kommer ju en pietistisk mylla som man säger, alltså pietismen som en slags fromhet som betonar enkelhet, ödmjukhet och sådana saker. Den är inte så spekulativ, den flyger inte iväg, tänk liksom någon slags sunt liksom fromhetsbondförnuft. Så när Levi Petrus på ålderns höst får frågan, ja, vad tror du om demoner? Då säger han så här: demoner finns ju, men för det finns ju i Bibeln typ, men det där ska man inte ägna sig så mycket åt, för det blir bara osunt. Mm. Han ger alltså ett praktiskt råd, inte någon teologisk uppbackning, utan han är praktiker där. Mm. Så det finns en klokskap där, men samtidigt kanske man skulle ha behövt ett lite mer av en teologisk reflektion om varför man nu inte ska ägna sig så mycket åt det. För när Helge då börjar göra det, vad ska ni andra säga? Ni har inte fått någon kunskap om det.
Nej, och det var ju en tid när det var väldigt spännande och intressant med den typen av undervisning på många håll.
Mm.
Så att vi kom ju nog allihopa från liksom någon slags spänningskänsla inför de här sakerna. För det fanns ju som sagt var på då under den, och det, jag vet inte om det finns på samma sätt idag, men då var det ju 90-talet där.
Mm.
Så var det ju, ja. Så att, det var inte bara Helge naturligtvis, det var ju flera utav som läste mycket av den här litteraturen och lyssnade på de här undervisningarna som kom från trosrörelsen och från amerikanska trosrörelsen och från Livets ord och så vidare. Så
jag kommer att få bara en kort anekdot. Jag har ett starkt minne från när jag var nog 16-17, snitt 67 år, att vi går en kväll, jag och två vänner, en sån här cykelväg, det är grusigt, lamporna skiner, och då säger en av oss sådär: hörni, det står ju jättemycket om demoner i Bibeln, varför är det ingen som predikar om det egentligen, för det står ju i Bibeln. Och då vet jag att vi andra var såhär, ja, det är väl skönt att de inte gör det, men du har ju typ, för det är lite obehagligt, men du har ju rätt i det. Och så, och det är ett tecken på det här att det fanns inte i rörelsen, det aktivt i pingströrelsen, men det var ändå, det fanns ju texterna, så varför inte då? Man hade inte reflekterat om varför inte, så när någon då börjar lyfta in det temat, då liksom, då är det bara, då finns det ingen vaccination egentligen mot det.
Jag tänker ju att en betydelse, man tänker sig att de bibliska texterna är skrivna för ett par tusen år sedan, så om man tänker sig beroendesjukdomarna, beroendetillstånden, om man har en alkoholism eller om man har sexuella tändningsmönster som skadar någon annan, eller någon, om man inte kommer ifrån det utan man kämpar med de här impulserna som är destruktiva, så kan jag tänka mig att, eller har jag tänkt mig att demoner var ett språkbruk för liksom autonoma impulser som var destruktiva både för en själv men också för omgivningen. Men när man talar om demoner så låter det mer som man tänker sig någon flygande smitta som kommer sättande, och det kan man ju också tänka till exempel att sekterism är ett slags demoniskt tillstånd som gör oss omänskliga.
Munkarna i den tidigare kyrkan, de hade ju en idé om att demonerna bor i öknen, så går du ut i öknen då möter du demoner, men människorna i staden möter inte demoner. Och det där är också så här praktiskt sätt att på något sätt förhandla. De finns, men det är inte så att vi behöver ta hänsyn till dem aktivt i vår vardag på det där sättet att jag möter dig, är du demonbesatt? Kan jag bli demonbesatt? Alltså det, för då blir det, som Lewi Petrus konstaterade, osunt.
Men... alltså det där är ju fascinerande, för det låter ju väldigt nära i de arabiska traditionerna när man pratar om jinnerna. Ja, de bor också ute i öknen. Och här är det skogstrollen, för vi har ingen öken utan här har vi skogstrollen. Och i stallet, där har en av mina vänner sett vätten. Och vättar enligt traditionen, de har grå luva och de är inte så stora, de är, hör till småfolket. De är inte särskilt intresserade eller bussiga mot människor, men de är snälla mot djuret. Så,
Det finns i alla.
kunde man se demoner i ögonen på folk? Genom att titta i någons ögon?
I Knutby, tänk.
Men
det fanns ju någon sån idé. Att det fanns att man kunde se, eller att människor hade andar, eller att man liksom hade, att man hade var påverkad av olika andar eller sånt där. Det yttersta som jag minns nu, det är ju det här som den kvinnliga ledaren talade om, det var ju den här antibrudanden som blev någon slags ord.
Vem var bruden?
Ja, bruden var ju hon själv, och då antibrudanden var ju de som var emot bruden, och det var ju kvinnor som hade de här andarna. Aha. Så det blev någon slags allmänt tal. Just jag var en av dem då, när jag blev fel. Så det fanns ju, och det florerade ju på olika sätt genom, det är ju lång tid vi pratar om, men det fanns ju med på olika sätt. Mer eller mindre uttalat. Men jag skulle säga att det var kanske mer i undervisning under helgestid. Mindre sen i undervisningen i det offentliga, men det fanns ju kvar i liksom, kanske ännu mer i de här undertonerna.
Just det.
I hur man bedömde människor och situationer.
För det är också ett uttryck som ni använt, så här, vara rätt, vara fel. Som är ett uttryck som jag aldrig har hört. Men jag sa... pratade häromdagen med en vän som är uppvuxen i pingstkarismatisk miljö, och då frågade jag honom så här, han har varit mer i trosrörelsesammanhang, de med Livets ord och så, och då frågade han: har du hört det här uttrycket vara rätt, vara fel? Och då sa han: nej, jag har aldrig hört det, men jag förstår ju precis vad de menar. Alltså det är så här, det finns liksom, det är att känna av en persons andliga tillstånd. Det är ju en skarp fråga av frågan, hur har du det med Jesus? Det är en klassisk fråga i frikyrkan. Hur står det till i din själ? Men det blir det liksom mer så här, är du rätt i anden eller är du fel?
Ja, det blir ju väldigt svart och vitt liksom. Mm. Ja.
Och lite också kopplat till anden.
Ja, ja.
Och någon har rätt att avgöra om en annan är rätt eller fel. Mm. Så det ligger ju en väldigt auktoritär inställning bakom det, som då omfattas av båda parter. Att den ena är översittare och den andra är i underläge.
Mm.
Det här med att stirra i ögonen måste jag ändå ta upp, därför att barn har ju berättat att de blir utsatta för att bli stirrade i ögonen. Alltså elever till exempel, när flera i Knutby församlingen jobbade som lärare eller elevassistenter. Så barn som kanske skulle få diagnos ADHD eller som var allmänt bråkiga, stökiga någon period.
Mm.
Då skulle man stirra dem i ögonen. För då trodde Knutbymedlemmarna, de vuxna, att här i det här barnet så finns demoner. Och de driver man ut genom att stirra dem i ögonen. Och vi som betraktades som motståndare till Knutby Philadelphia, jag blev ju också stirrad i ögonen, och jag visste att om man slog ner blicken, det hade jag fått lära mig, då anses det som att den här medlemmen ifrån Knutby hade vunnit seger över någonting ont i mig på något sätt. Så jag brukade titta tillbaka lugnt, för att jag unnade ingen att liksom slå ner. Så det där är ju någonting.
Mm.
Jag undrar var det kommer ifrån. Jag har inte liksom lyckats lokalisera källan till det. Det finns ju någonting, ögonen är själens spegel och sådär. Mm. Men jag har bara hört muntligt här och var.
Mm. Jag kan inte säga att det finns någon förklaring till det som jag har hört någon gång, utan det var nog bara någon allmän, och jag kan inte säga hur den kom till eller när den kom till.
Men jag har hört den från andra sammanhang också.
Ja, du har hört den från andra. Okej. Ja.
Jag vet inte heller var den kom.
Utan det var någon slags sätt att liksom, ja, men som du säger, få ett övertag, eller liksom att inte att den andra parten inte skulle ge, ja, men det var ett barn då som bråkade, så skulle de ges, eller ja, att jag som vuxen skulle vinna liksom, eller och det kunde absolut ha att göra med andra och demoner och grejer också.
Mm.
Men det kunde bara vara ett vanligt vardagsbråk också, om man säger. Aha. Alltså det här liksom, ja, men ett fostrat barn, att de skulle liksom, att det fanns något av att om man tittar tillbaka då man liksom, då har man det klart liksom. Just. Men om du vänder bort blicken, då är det något som inte stämmer liksom.
Ja, det
att det
Karin.
Fanns de där.
Det är en berättelse minst den. Karin. Om du, vad Gud säger, varför du, står du ner blicken?
Ja, om du är frimodig så.
Så har du blicken lyft.
Just det.
Men om du har något att dölja, då slår du ner den. Men då är det inte kopplat till demoner, utan då är det kopplat till, som du säger.
Men
det,
den finns slags. Också nämligen den kopplingen att så.
Det är ju ett maktspråk. Ja. Det kallas ju att spänna ögonen i någon.
Precis.
Visst. Och då vet vi hur det känns.
Ja.
Nej, men så det är intressant.
Jo, men vara rätt, vara fel.
Just det, där var vi. Jag kände också att det var någonstans vi var.
Mm.
Nej, men jag skulle säga att vi har faktiskt fått flera mejl från människor som faktiskt beskriver att de känner igen det här från sina sammanhang också, med rätt och fel, kanske med andra ord, men ändå känner igen det. Så att det finns ju tydligen på flera håll, men det var ju väldigt uttalat i Knutby, otroligt liksom, vi levde efter den.
Jag var i ett karismatiskt möte så här inom en katolsk sammanhang i Schweiz, Frankrike någonstans för 15 år sedan, och då så jag tyckte det var rätt obehagligt, jag var där med pappa som är pingstpastor, och vi var så här: okej, hur hamnar vi här? Vi går och sätter oss en bit bak och sådär, och det var intressant, och då kom ledaren för det här fram och sa, ni måste sätta er fram, och vi bara, nej, vi sitter bra här, och då sa han, nej men ni är rena, jag känner att ni är ren, ni har inga demoner, och då vill jag att ni ska sitta där framme. Och då sa vi nej tack. Tack, men nej tack. Men det var ju lite så också, så här, vara rätt, vara fel. Det är den enda gången jag har stött på det på det sättet. Men som sagt, man förstår ju liksom, det här att värdera människors andliga status. Det händer ju i högkarismatiska sammanhang, och att liksom rangordna människor då på det sättet.
Mm.
Och det här känner jag, det är i sådana sammanhang också en ganska klassisk sak, att när en nykomling kommer så får man det här kärleksfulla bemötandet med uppskattningen. Mm. En liten släng av lovebombing där. Ni är rena.
Ja, exakt.
Ni är välkomna. Jag vill ha er nära. Mm. Det är frestande då att följa med. Mm. Men du och din pappa kände att vi sitter bra där vi sitter. Det slår mig nu faktiskt att vi hade ju det här med rätt och fel även bland den jungianska kretsen runt i Zürich där jag befann mig. För jag fick till exempel efter en tid, en dröm där våran högsta auktoritet, hon hette Marie-Louise von Franz, hon hade varit Jungs nära medarbetare i de sista 30 åren av hans liv, och hon var kreativ och produktiv som han. Hon var absolut troende. Hon sa faktiskt så här, tittade ut genom sitt fönster och så sa hon att, fast på engelska då, men att ha mött en människa där Gud har inkarnerats, det förändrar ens liv för alltid. Så för henne var Jung en sån här Guds inkarnation faktiskt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men då fick jag en dröm sen efter en tid då i analys hos henne och hennes adept. Hon var sinnessjuk. Vi var på en psykiatrisk klinik och jag kom in och gick någon slags rond på natten. Det var mörkt och patienten var min lärare Marie-Louise von Franz. Hon flög på mig och brottade ner mig och tog stryptag och försökte mörda mig. Så jag vaknade med full panik. Det var en riktigt otäck mardröm. Och sen så tog jag med den här drömmen nästa gång jag kom till Zürich. Inte till henne då, utan till hennes den här manliga lärjungen. Eller, han var också analytiker då förstås. Och då sa han så här: "What's wrong with your ego? Vad är felet med ditt jag? Marie-Louise står ju för det högre självet och nu vänder sig ditt högre själv emot ditt jag." Hon var ofelbar, hon var alltid rätt. Och vänder sig hon i en sömndröm emot drömjaget, då är jag fel. Att jag själva verket var utsatt för ett övergreppsmässigt påverkan i analysen, vilket jag var. Och att drömmen vi faktiskt visade på ett objektivt plan något som jag befann mig i fara, som det skulle visa sig. Det fanns inte på kartan. Så där hade vi, när jag tänker på saker, egentligen samma sak.
Ja, precis samma logik. Ja. Och problemet är det, och det tycker jag är så tragiskt när man hör din berättelse, Emma, sådär, det är det här att man blir fundamentalt dömd i sin innersta varelse. Du duger inte. Men man ges ingen utväg. Det finns ingenting. Alltså, säg att du är katolik på 1200-talet och så går du till bikt. Och då säger prästen liksom, säg 30 Ave Maria och gör så här, and then you're fine. Mm. Men här är det liksom, det är tills den kvinnliga ledaren får feeling eller man har betalat tillräckligt med guld. Eller, och det är det tror jag också gör att det här blir som trauma för människor. Man blir fundamentalt underkänd med för ingen utväg.
Ja, och det är ju en del i hela sättet att trycka ner just det här, att har man ju förstått efterhand att inte, det finns liksom inget, jag vet inte vilket ben jag ska stå på, för vad jag än gör så blir det fel. Och när jag väl blir rätt igen, så vet jag inte vad jag gjorde för att det skulle bli rätt.
Ja, just det.
Så det skapar en otrolig rädsla för att bli fel igen. För jag vet ju inte hur jag ska bli rätt igen. Och jag vet inte vad jag ska göra för att behålla mig rätt heller. Nej. Alltså det skapar en otrolig osäkerhet. Och där var ju mer eller mindre alla, nu talar jag för de som jag hade omkring mig då, där närmast henne. Där fanns säkerligen i andra skalor ute i församlingen också, för det spred sig ju naturligtvis. Ja. Men så man levde ju liksom i en hela tiden den här skräcken och osäkerheten för, som, och det var ju en otrolig press man levde i hela tiden. Det kan,
och alla som har varit i en sån här mobbingrelation kan nog känna igen, och det som verkar hända, men det här kan ju du mycket bättre, Rigmor, att man, just det här att man stänger av sina egna signaler och bara lyssnar på den utifrån, blir jag bekräftad eller inte? Och så, det måste ju vara...
Mm.
Vi har faktiskt ett fantastiskt bokmanus. Författaren är en vän till dig, Emma, en medlem, före detta medlem i Knutby Philadelphia, som har lovat oss att vi kan få citera. Jag tänkte vi kan, för det är direkt en illustration till vad ni nu beskriver.
Mm.
Hur det känns i ingen, man har ingen utväg och man tror verkligen och är övertygad om jag kommer till helvetet. Det eviga livet gäller för de andra.
Mm.
De kommer att vara i himlen hos Gud. Men för mig är falluckan ner till helvetet. Och det är en ångest som när man verkligen lever i det som en verklighet. Mm. Den är ju fruktansvärd.
Ja. Ja, alltså det finns ju ingenting som på ett sätt skulle kunna vara värre än att förlora sitt, om man nu tror på ett evigt liv, att dessutom förlora det.
Mm. Mm.
Det är ju på något sätt det ultimata hotet.
Verkligen.
Ja.
Det där är svårt att förstå i en sekulariserad värld, men det är så här, vi, alltså, människan är speciell, att vi lever inte bara i en materiell värld, vi lever också i en värld som byggs upp av idéer och visioner och föreställningar och tro och sådana saker. Det är liksom, ingen skulle vilja leva i en annan värld, det vore en helt platt och död värld där allting som finns bara är liksom det materiella utan tolkningar och så, utan, men vi lever med de här idéerna och föreställningarna, och därför blir det som du säger, att hotas med helvetet, det är ett väldigt reellt hot. Det är som att säga, det är som att säga att du har en cancer i kroppen som växer, alltså det är så konkret liksom, fastän det inte är materiellt.
Så är det verkligen. Och det är ju så intressant att vi har orden, vi har språket. Djuren kommunicerar också, och de har känslor och de har beteenden och de förstår varandra, och de kan vara aggressiva och de kan vara kärleksfulla eller sociala med varandra. Men när vi har språket så kan vi berätta hur det känns här inuti och vad vi har drömt. Det kan ingen annan kontrollera, men vi kan berätta om det. Men vi kan också ljuga och luras.
Mm.
Och en del berättar, en del är liksom kreativa och berättar i romaner eller i filmmanus. Och det är, då är hittepå, fantasilivet, någonting som vi värdesätter.
Mm.
Men en del fantiserar och narras och luras. Och att liksom känna gränsdragningen där. Och en del predikanter är så mycket... En riktigt bra predikant kanske också är underhållande. Som Gösta Berling, som blir fängslande och som väcker känslor och som kvinnorna blir förälskade i och som man blir fascinerad av. Och att det är liksom frestelsen när man får en publik som börjar följa med och tro på vad jag säger, om man som den kvinnliga ledaren och några, kanske Helge, att man börjar dra iväg i ett, på ett underhållande sätt, och det blir spökhistorier av förkunnelsen.
Mm.
Och vi bara inte liksom kan ljuga, vi har ju också en, nästan, jag ska inte säga, vi har i alla fall väldigt stora resurser för att bedra oss själva. En av mina favoritteologer är Augustinus, och levde på 300-400-talet. Och han säger, brukar säga det, liksom, och han säger framförallt att det är väldigt svårt att uppnå självkännedom, för att vi bedrar oss hela tiden, vi lurar oss. Så. Och då säger han, det som vi måste ha är vänner. Vi måste hela tiden ha människor vi kan spegla oss i.
Mm.
För våra vänner kan berätta för oss vilka vi är, och de berättar i bästa fall sanningen om oss. Men det är klart, kommer lögnen in i gemenskap, då stängs man också utifrån möjligheten att lära känna sig själv.
Mm.
Och det blir så, det blir ett ytterligare.
Alltså det där är så intressant, därför att Walter Ong, han är väl engelskspråk, den här lingvisten, den här språk forskaren. Och det var så kul, han beskriver en historia där en kollega till honom var ute i Kaukasus hos någon av de här icke-skriftspråkliga samhällena och frågade en man om honom själv och om hur han var och karaktär och så vidare. Och han bara tittade på honom och sa, det vet väl inte jag. Det får du fråga de andra runt omkring. Ja. Och det ligger en stor, alltså det här att man börjar utgjuta sig om, sån här är jag, så här är jag. Yeah. Det här vi kallar lite narcissism då. För det är egentligen de närstående som vet.
Ja, men det där är så mycket visigt. Men vår kultur har verkligen blivit att vi ska sälja in oss själva och berätta. Och som du säger, sån här är jag, sån här är jag. Men jag har en vän som är väldigt, jag uppfattar honom som en god människokännare. Och han säger alltid att när någon säger så här är jag, då så är nästan alltid motsatsen sann. Och någon säger, ja, men jag är en generös person, då är den ofta. Det är lite stickigt, men det har ändå att göra med sanning, och det har också att göra med det här med att spegla i relationer.
Faktiskt. Det är väldigt bra, som Augustin du säger, att ha vänner. Och därför är det faktiskt väldigt roligt att få sitta här med er. Det känns som ett vänskapligt samspråk.
Ja, men verkligen.
Ja, verkligen.
Vi har ju inte pratat om Kristi brud.
Just det.
Det
är en ganska central sak.
Ja, det måste vi ta.
Det är ju en speciell innovation. Alltså det man ser när man tittar på Knutby, det som jag skrev när jag skrev om det här i Expressen, är just det att man känner igen bitarna. Och vi har pratat mycket om det. Sådär, där man säger, ja, men där kan jag känna igen, profetia finns och sådär. Men det är på ett annat sätt. Men det är ihopsatt på ett annat sätt. Så att det blir ändå något helt annorlunda. Och i den texten så tar jag liknelsen som Ireneus från 100-talet tar om gnostikerna faktiskt, när han talar om att de tar bitarna ur en mosaik som avbildar en kung, och så sätter de ihop den som en räv istället. Så det är samma bitar men en annan bild. Men det här med Kristi brud, det är ju å ena sidan begreppet finns, bildspråken finns i den kristna traditionen. Höga visan, vad du är skön men älskade, och som då är ursprungligen en bröllopssång som man tror har använts i liksom bröllops i Främre Orienten, och som någon har kommit på att, ja, men det här säger ju också någonting om kärleken mellan Gud och människa, vilket är fantastiskt vackert att man säger då att, ja, men Guds kärlek till mänskligheten har liksom en dimension av passion, så stark är den. Det är liksom faderkärlek, broderkärlek, syskonkärlek, men också liknande kärlek mellan man och kvinna. Men här blir det då, men så vrids den här bilden om till någonting annat då, när den blir då en viss person som har den här liksom statusen och har den här rollen. Var hon jämställd med Jesus, har jag funderat på när jag har liksom hört om det här?
Ja, det skulle jag säga, därför att hon var ju på något sätt den som nästan lite grann förkroppsligade honom i den bemärkelsen att han fanns ju inte fysiskt.
Nej.
Men hon fanns ju fysiskt. Så vi var ju, det fanns någon slags, att vi skulle lyssna på hennes, eftersom Jesus inte var ens, men vi hade ju henne. Så vi hade ju en fördel. Kommer ihåg att vi liksom fanns ett tal om att vi hade ju en fördel, vi som fanns runt omkring henne, för vi kunde lyssna på henne.
Just det.
Och hon hade ju direktkontakt med Jesus. Så därför, och det var också ett argument för att vi skulle då vara renare och komma längre, och vi hade mer liksom på något sätt, vi skulle pressen på att komma.
Men fanns det någon form av tillbedjans akt, bön, att falla på knä eller att sjunga till Kristi brud? Fanns det där?
Inte, jag syns att man bad till henne, fanns det inte. Eller inte vad jag vet i alla fall, men absolut att det fanns, jag menar, upphöjelse, det fanns, jag menar, det som vi idag sitter på i den här rättegången, så de som har blivit misshandlade, det finns ju inslag av att man ska just falla på knä eller lägga sig platt för henne och det här, så det fanns ju absolut.
Just det.
Ja.
För det är, i Bibeln är ju det tecknet på att, alltså, alla änglar säger ju, när folk faller på knä för änglar i Bibeln, säger de, ställ dig upp, jag är en ängel, du får bara falla på knä för Gud. Så att falla för knä för någon i en kristna tradition är en väldigt stark signal, och kräver man det, då har man
Jo, men det fanns, absolut, och det fanns ju ett krav av upphöjelse. Vi pratade faktiskt om det senast igår, jag och min man utifrån just rättegången där man talade om att den kvinnliga ledaren kommunicerade mycket med sms. Alltså, och så. Det var ju den här, från att det började mycket med sms för långt tillbaka i tiden där. Och att hon, bland annat så fick man inte använda ordet jag i smsen, för då var man jag-fokuserad. Man kunde inte säga jag älskar dig.
För då, vad skulle man säga istället?
Säg
Emma
det.
Emma älskar dig. Eller?
Jag vet faktiskt inte. Jag var ju inte med de här sista åren heller. Nej. Så att jag, även om jag känner igen tendenserna som tidigare också. Men då var du jag-fokuserad. Då handlade det om dig i alla fall. Mm. Och du fick inte börja en mening med hej eller något som vanligt. Det skulle vara något upphöjande. Och de skulle alltid vara upphöjande.
Okay.
Det fanns ett krav på att de skulle vara det. Så absolut fanns det det.
Just det. Hon skulle,
hon skulle få en...
Men kunde hon ge någonting tillbaka i form av liksom välsignelser, mirakler, eller var det bara liksom handlade om vad ni kunde ge henne?
Alltså jag skulle säga att på ett sätt att hon, jag menar hon, det, vi har ju pratat om det här som ett uttryck där att hon gav spiran, som vi kanske inte använder så jättemycket som ord, men om man någon gång sådär så använder det, att hon kunde liksom, precis som en kung som liksom nu får du...
Tirsa räckte spiran, det var väl ett uttryck när man var, den här utfrysningsperioden var avslutad.
Ja, det var, jag kan inte säga att det var ett uttryck som används jättemycket, men det har funnits, förekommit till vissa tillfällen liksom. Men det talar ganska mycket för vad det var. Det var i alla fall det som förekom, även om man inte använde orden. Så att det var ju så att hon
hur tog det sig uttryck konkret?
Nej, men alltså det kunde vara allt ifrån att jag kommer ihåg den här gången till exempel som jag har berättat om när jag var då fel, men jag fortfarande var kvar i hennes hus, om man säger så, rent fysiskt. Och hon var arg på mig och brottade ner mig, jag var väl inte så svår att få ner på marken i trädgården, och sprutade vatten på mig, vattenspridaren. Vattenslangen. Och sen så tog hon upp mig efter en stund och så bara, nu är det du igen, Emma. Mm-hmm. Och då tar hon till sig och nu är allting bra, och jag gjorde ju bara det för att du skulle komma fram, och du var låst och bunden, nu är du fri igen. Och så kunde hon liksom lyfta upp en och så var allting jättebra. Så på ett sånt sätt, så skulle jag kunna säga. Sen kan du vara på uttryck på lite olika sätt liksom. Ofta så kunde det bli att hon tog ännu närmare till, så man blev liksom sådär, nu kan jag klippa ditt hår, eller nu kan jag, hon skulle ta hand om, att det liksom, att man liksom, ja, tog.
Får jag fråga, om du inte vill svara, om det är känsligt av något skäl, men alltså i rättegången mot barnflickan så är det ju så att hon går ju fram till henne och tar hennes hand, och det var såhär, vad betydde i media, men någon slags person. Var det, uppfattade du det som att hon gav henne spiran?
Ja, på något sätt. Absolut. Att det var någon slags
du är okay.
Ja, en maktutövande. Ja,
ännu viktigare absolut. Är väl att det var så barnflickan upplevde det.
Exakt.
Hon hade fått nåd. Mm. För det var ju det hon inte fick. Mm. Hon var ju utfrysen och hatad och fick inte ens visa sig utomhus, för att inte den kvinnliga ledaren tålde att se henne.
Det är väldigt speciellt att hon får det efter att ha gjort en handling.
Ja. Mm. Ja, det fanns ingen logik som sagt var i det här med att rätt och fel.
Det kanske gjorde det i det här fallet.
I det fallet, ja. Sant.
Ja, speciellt. Men hon var alltså nästan likställd med Jesus.
Mm. Ja, och jag ska säga, nu är det sånt som jag hört andra säga, eftersom jag inte fanns då med de sista åren, men att det fanns ett tal om att hennes ord skulle likställas med Guds ord i slutet. Just det. Att det kom till en sån punkt att hennes ord, jag vet till och med att jag har hört, min man har berättat att hon till och med sa att om jag säger att himlen är grön, då är den grön.
Just det.
Att det var på den nivån. Det var liksom,
hon blir det nya ordet.
Så absolut.
Och ingen annan kunskapskälla räknas.
Nej. Mm.
Det var ju, om jag har förstått det rätt, så att höga visan betyder inte särskilt mycket bland de bibliska texterna för er. Och den här, att det är en bröllopssång, det är lite kul. För att under mina år i Zürich så tog jag en bibel och skulle visa på och hänvisa till ett ställe i den höga visan. Och jag hittade inte den. Jag letade och letade, jag hittade inte höga visan. Sen fick jag se Hohelied, Felt in den familjen Bibel. Alltså den var så, den var censurerad i familjen Bibeln.
I judisk tradition är det så att man måste vara över 30 för att få läsa.
Just det.
Ja. Är det så?
Ja, det, också
det finns en sån, jag vet inte om det är så bland alla, men det finns en sån tradition att den är liksom...
Den är lite vanfibren, helt enkelt. Lite mer än så.
Precis så. Ja. Och den hör till liksom, för den är ju viktig i den kristna mystiken, att det finns en mått som den enskilde kan uppleva. Alltså, mystikerna talar ju om kärleken till Gud och föreningen med Gud på ett väldigt, med väldigt starka bilder. Men här är det ju så speciellt att det är exklusivt för den kvinnliga ledaren som är då Kristi brud. Och det har jag inte stött på i liksom religionshistoriskt tidigare, eller kyrkohistoriskt, det kanske finns, men inte på det sättet.
Känner du till en amerikansk religionsforskare som heter Jeffrey Kripal, eller Kripal?
Nej.
Inte. Alltså han är så intressant, för han skrev sin doktorsavhandling om Ramakrishna. Och han gick i sin ungdom på ett katolskt prästseminarium och fann att de flesta av hans kamrater var homosexuella, men han var heterosexuell i sina tändningsmönster. Det var inte så att de levde ute på ett eller annat sätt, men de hade den här mystiskt erotiska kärleken till Kristusbilden. Och då förstod han att det kunde han inte få på det sättet. Och han har gjort en väldigt intressant forskning om nyandlighet och The Esalen Institute och den här New Age-rörelsen, men också andra former av mystik.
Spännande. Ja, det ska jag kolla upp. Tack för tipset.
Ja, tiden går. Även om det är otroligt intressant att prata, så kanske vi behöver avsluta.
Ja, men tack för samtalet. Det var fantastiskt intressant. Det var så mycket jag lärt mig.
Verkligen jätteroligt. Och tack för att du ville komma hit, Joel, och tillbringa lite tid med oss i våra lilla kryp in här.
Tack, Joel. Väldigt roligt att lära känna dig och lyssna på ditt kunskapsfält och dina djupa insikter faktiskt. Så roligt har det varit.
Verkligen. Tack.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.